Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Eldorörelsen.
Glömde du bort vad vi hette? Ja. Udda krig och perspektiv.
Med mig Martin Hansson.
Och med mig Myran Andersson.
Vad ringrostig jag känner mig helt plötsligt.
Märkligt kan det ha att göra med att du drack extrema mängder öl i lördags.
Lördags, det är tisdag då.
Japp.
Nej.
Jag känner mig fortfarande seg igår, så måste jag säga.
Ja, men det kanske, jag kanske inte är på topp riktigt faktiskt. Jag undrar om det är någon sån höstdepression.
Men alltså, vi har ju sagt det här varje gång vi pratar om hur vi mår. Så mår du dåligt och jag mår bra.
Är det så?
Ja, alltså det har aldrig hänt något annat. Så det, du måste bara acceptera att detta är ditt normalläge.
Jag tänker att det är som Björns vännerlåten. Ser jag ut att må bra?
Okay.
När jag dör,
ja.
Som jag hoppas inte är nära förestående, man vet aldrig. Skulle inte ni kunna ha gjort Facebook-event på min begravning? För det tänker jag är fruktansvärt tragiskt. Okay. Har du tänkt på det? Att man tänker att det är en begravning. Aha. Och så gör man ett Facebook-event, för det är ju så praktiskt.
Ja.
Och så är folk så intresserad. innan hette den kanske. Nu tror jag den heter intresserad. Ja. Kan tyvärr inte, klickar i. Ja. Eller då, klickar i kan inte, DJ-er i Tyskland.
Ja, absolut. Nej. Det hade vi ju alla skrivit en dagligen. Just den, DJ-er i Tyskland, för att alla tyckte
var
så roligt.
Det var kul. Fantastiskt roligt.
Men nu utgår du att jag finns kvar då. Och gärna Facebook-eventet.
Du kommer att överleva mig. Det råder ingen tvekan om. Skriv vem av oss som... Det kan vara ett sätt att dra in pengar till podden. Betting. Fast det blir jävligt svårt för oss att göra podden när en av oss dör. Eller när jag dör.
Ja, alltså, jag framförallt då blir det jättesvårt. Du kan ju göra podden med tydligen med Ola Söderholm istället för mig.
Ja, precis. Jag har poddat med Ola Söderholm. Och det var lite sorgligt för att jag tänkte jättemycket när man styrde upp den från första början. Var det för att du skulle få podda med Ola Söderholm?
Mm.
Men du fick ju träffa honom i alla fall.
Ja.
Simpa då. Jag simpar också ganska mycket för Ola Söderholm. Men är det Ola Söderholm?
Det finns på Patreon. Kanske inte när avsnittet släpps.
Nej, inte när avsnittet släpps. Nej. Men kanske lördagen efter det avsnittet släpps. Eller någonting blir Patreon.
Ja, så får ni reda på när det blir. Svanpappan-videon, den kommer släppas någon gång. Sägs det?
Det sägs det. Det är en konstig, växer till en stor intern konflikt i Radiotalars redaktion.
Ja.
Som, hur hade du velat ha din begravning?
Allra helst så hade jag såklart velat att min kropp doneras till en åtel.
Till en åtel?
Ja.
Mm. Till vad för djur?
Örnar, såklart.
Okej. Okay. Mm. Det är ett power move.
Såklart.
Mm.
Alltså.
Ja, men när du säger det. Är du med i donationsregistret?
Ja, och jag tror att jag har gjort någon sån riktigt konstig grej att jag sagt...
Till nekrofili.
Precis, ni får ta min kropp till nekrofili, men inte till medicinsk forskning. Att jag har sagt nej till forskning, men ja till...
Ja, organdonation.
Organdonation till behövande för någon så här... Man vet inte fan inte vad de ska forska på. De kanske bara ska göra någon medicin som bara Elon Musk tjänar pengar på eller någonting.
Mm, ja, jag fattar vad du menar. Jag har nog att man får forska också. De lyssnar inte med organregistret, heter det. Donationsregistret, ska vi kolla upp vad det heter kanske?
Det kan de göra själva, gå med i alla fall. Googla.
Slapp reklam.
Fråga ChatGPT.
Fråga ChatGPT hur fan man donerar bort alla sina... Ja, men det borde folk verkligen göra.
Alltså jag skäms ju nu över mitt val. Det känns ju extremt mycket småborgerlig individualism att sitta och välja vad en sån organ ska gå till det ena eller det andra efter man är död. Mm. Herregud.
Ja, det är en komplex fråga. Jag vet inte om jag tycker att det borde vara tvärtom. Att,
absolut.
Att man liksom fick säga, jag vill inte att min...
För staten äger din kropp till så sagt något annat. Det går emot allt du tror på.
Nej, men inte, jag tycker forskningsbiten tycker jag är rimlig, liksom. Men att man måste säga det själv. Men till andra människor, liksom.
Mm.
Att det finns liksom en plikt i att hjälpa andra. Men om man då av religiösa eller andra skäl inte vill donera sin organ så är jag väl okej med det, liksom. Det är konstigt, men okej. Och då tänker jag att man får säga det då, liksom.
Ja. Hur ska du göra en brygga på det här?
Ja, jag har en organ. Jo, det är lätt.
Ja, men
det är fruktansvärt lätt faktiskt. Men det är tråkigt att dö. Det är väldigt många människor som dör just nu. Och det är väldigt mycket fokus på Ukraina. Det händer mycket saker där. Men det är också självklart mycket fokus på vad som sker i Gaza och Libanon och Iran då för den delen. Och lite i skymundan av det så har, och det här har ju skett under lång tid, men har ju Turkiet passat på. Och det har du tittat lite närmare på. Så jag tänker att vi kan spela nyhetssvepsjingeln.
Det brinner i Turkiet. trevlig jingel. Ja, men precis. Men det har hänt mycket i liksom, får man säga, Israel-Palestina-konflikten, säger man Turkiet-Kurdistan-konflikten då. Alltså, det är såklart, vi har inte pratat om det på länge. Det har hänt massa saker.
Ja, det har hänt väldigt mycket saker. Alltså, det är liksom att det nästan är svårt och...
Ja, så jag ska bara börja istället nu vid en tidpunkt som är 1 oktober, parlamentets öppnande. Och som hänt innan dess får ni kolla upp själva. Då tänker jag ska börja med att recappa de 4 stora partierna i det turkiska parlamentet, för den som inte kommer ihåg. Vi har DEM, som är det här prokurdiska vänsterpartiet.
Tidigare känt som...
HDP.
Ja.
Tidigare känt som massa andra förkortningar, för de blir förbjudna då och då. Och det har ju varit en process om att förbjuda HDP, och då liksom tror jag de gjorde något move att inte det ska hända medan de sitter i parlamentet eller någonting, så bytte de på något sätt till det här DEM. Ja, jag kan inte exakt alla turer där. Det är de i alla fall. Sen så finns det ju då AKP, som är ju Erdogans parti. Det är ju liksom ett konservativt, religiöst, turknationalistiskt parti. Sen så finns ju då MHP, och det är ett stödparti till AKP, högerextrema turknationalister. Och sen så finns ju då det största oppositionspartiet som heter CHP, och de är socialdemokratiska turknationalister. Så jag kommer här den efter skippa det här med att de är nationalister och bara säga att de är högerextrema, konservativa och socialdemokrater, för att vi ska hänga med. Men liksom, det är en ganska viktig del i deras politik generellt. Den 1 oktober så öppnades Turkiets parlament igen, ny session liksom. Då så passade ledaren för MHP, alltså det högerextrema partiet, som ju Grovarjarna är deras ungdomsförbund och så, för man ska fatta hur, vilka de är.
Är det deras ungdomsförbund?
Ja, det är jättekonstigt. Det är också deras paramilitära gren, kan man väl säga.
Det där scoutrörelse liksom, kanske man kan...
Kanske man kan säga.
Eller...
Deras internationella terrororganisation kan man också säga, ifall man vill. Det finns mycket man kan säga. Han heter Devlet Bahçeli.
Säkert.
Något sånt.
Säkert.
Det är jättesvårt med namn att tala om att det kan ett språk. Han i alla fall gick då över till DEM-ledamöterna och skakade deras hand liksom. Eller gick förbi dem eller hur det nu var. Och det sågs ju som väldigt konstigt då, för att han har ju tidigare varit så... Det partiet borde förbjudas, det här är liksom nationens förrädare, ni är PKK, ni är terrorister, krig mot er liksom. Och sen så blev han ju då frågad varför han hade gjort det här. Och då så sa han, we are entering a new era. While we want peace in the world, we need to ensure peace in our own country. Som ju är en parafras på någonting som...
Är det Roosevelt?
Ja, men Atatürk.
Ja, förlåt.
Peace in the world, peace at home.
Ah,
peace at home, peace
det,
in the world.
Just det.
Ja. Mm, så han liksom gör någon så... Atatürk-referens för att säga att det behövs liksom fred i världen och fred hemma, så det finns en anledning att göra någon liksom fredsträvare till den prokurdiska rörelsen då.
Alltså Kemal Atatürk, landsfadern, och då det som är, när man är turknationalist så innebär det ofta att man är kemalist liksom då.
Ja, eller något derivat av att vara kemalist. Ja, precis. Och han har sagt ett sånt citat. Vi har pratat om det i andra avsnitt tidigare. Men de är som sagt ett stödparti till Erdogans AKP, och liksom här får man se lite att de kanske, att han agerade liksom och Erdogans vägnar. För det har senare framkommit att Erdogan har gjort liksom trevare till DEM om att skulle ni kunna stödja en förändring i konstitutionen som gör att Erdogan kan bli vald ytterligare en gång. För det får han inte nu. Nästa val så kan han inte bli vald igen liksom. Ja, men sen då den 10 oktober så publicerades uppgifter från anonyma källor om att Öcalan hade fått tillåtelse att ringa till PKKs ledarskap i bergen liksom. Alltså grillans ledarskap liksom. Men att då sades det också att då hade liksom inte de varit överens, Öcalan och ledarskapet, det riktiga ledarskapet nu, för Öcalan kan ju inte vara ledare när han sitter isolerad i, på den här fängelseön liksom. Men han är ju på något sätt den...
Andliga ledaren.
Ja, andlig är väl fel ord, men i princip alltså, ja.
Mm. Ideologiska ledaren.
Ja, precis. För att han då hade varit på den här linjen att det är dags att få fred och lägga ner vapen, medan de kanske då hade varit frågande till vad kommer hända med grillan då, ifall de ska lägga ner vapen, liksom. Vad är deras framtid i det scenariot?
Det säger de här anonyma uppgifterna.
Säger de anonyma källorna, precis, att det hade varit en sån. Men det vet man ju ingenting om i verkligheten, liksom. Sen så, ytterligare en tid framåt, den 22 oktober, då håller den här MHP-ledaren tal i parlamentet, där han föreslår att Öcalan ska komma till parlamentet och tillåtas tala där. Och då ska han då få säga att PKK ska lägga ner vapnen och upplösas. Och efter att han har sagt det, då kanske det finns en chans att han kan friges. Samtidigt säger han så här, det behövs ingen frihetsprocess liksom, för att det som ska hända är att PKK ger upp liksom, och de ska ta sina straff. Men samtidigt så säger han också, men då skulle det kunna genomföras någon sorts liksom reformer i Turkiet som gör det mer demokratiskt och antagligen mer rättigheter för kurder då liksom på något sätt. Verkar vara hans förslag.
Det låter som en dålig deal.
Låter som en dålig deal så, men ifall man ser det som en första inlaga i en förhandling typ.
Ja.
Så det här är första budet, kan man komma med ett botbud? Det öppnar ju ändå upp för någonting.
Att överhuvudtaget diskutera att Öcalan skulle få prata i
och få bli fri liksom, ja, och så. Ja. Alltså, och DMs företrädare svarade ju liksom, kanske skeptiskt, men ändå sa så. Vi vill gärna vara del i en fredsprocess. Och det är jättebra för att Öcalan ska få prata till parlamentet. Medan då ledare för PKK, de kanske gjorde uttalanden som var ännu mer skeptiska liksom, till att, och sa så här. Är det här som du var förra gången, att det bara är liksom en listig manöver för att få oss att gå in i de här fredssamtalen? Och då gjorde ju PKK en ensidig eldupphör och så, medan fredssamtalen pågick. Och sen så avbröt Jakob i dem, och liksom, då menar man att det här var bara ett sätt att liksom lura oss till att liksom lugna oss, och sen så körde ni på liksom. Så det går vi inte på igen. Men det fanns också en del då uttalanden om att liksom Erdogan tvingas till att göra det här, inte bara för den här då parlamentariska situationen och att han inte kan bli återvald som president, utan för att den större liksom geopolitiska oron i regionen, att Iran och Israel konflikten och så skapar liksom instabilitet, och för att Turkiet ska kunna vara liksom en stark kraft och typ sätta sig upp mot Israel eventuellt och så, då så behöver de ha fred och enighet i Turkiet, och då kan de inte ha konflikter med kurderna typ. Deras take är lite att omvärldens liksom situation tvingar Turkiet att göra det här som de egentligen alltid i slutändan är tvingade till. De måste liksom gå med på att lösa, ifall man säger den kurdiska frågan, situationstecken då liksom. Samtidigt då så har COPs ledare, alltså sossarnas ledare, besökt en person som tidigare var, eller kanske är fortfarande, men ledare för HDP, men sitter fängslad då alltså. Och sen så när han kom ut därifrån, då pratade han om att han tyckte att alla aktörer är värdefulla. Vilket är på något sätt att säga, kurderna ska också ha ett säg, liksom, eller den kurdiska frihetsrörelsen ska också ha ett säg i Turkiets framtid på något sätt. Och han också pratar någonting om att han liksom, det han COP skulle kunna erbjuda är att skapa liksom en mer en republik på en jämlik grund på något sätt liksom, med minoritetsrättigheter och så. Så där framstår det lite som att det är liksom någon sorts dragkamp då, men att både Erdogan och oppositionen har liksom kommit på att de vill ha stödet från de pro-kurdiska parlamentsledamöterna liksom.
Så det är liksom någon kingmaker-situation i detta nu som verkar utspela sig liksom.
Så känns det ju som att det uppbyggs det liksom. Och det är som ett parlamentariskt spel, och vem är seriös i det här? Är de här högerextremisterna verkligen seriösa när de säger att de vill ha liksom fred och sådana saker? Eller är det bara ett spel? Vem vet exakt hur det ser ut? Men då, den 23 oktober, så händer något annat. Och det är den här attacken mot en fabrik där man tillverkar drönare och flygplan och liknande för en viktig försvarsindustri.
Alltså TAI då, Turkish Aerospace Industries högkvarter som attackeras. De håller ju bland annat på att utveckla Turkiets egna stridsflyg. Minns du att vi pratade om att de skulle vara del av F-35-grejen, och så blev det fimpat, och de har väl fortfarande inte fått sin F-16 och allt vad det är liksom. Och det blev attackerat den 23 oktober på eftermiddagen, där två militanter, insurgenter från PKKs väpnade gren HPG attackerade den, beväpnade med AKS-74i, de mindre kabinerna liksom. De ganska kittade med ljuddämpare och så. De är inte maskerade eller någonting, utan det är liksom verkligen en öppen attack. De skjuter ihjäl 7 personer och skadar 20-tal. Och då attackerar de ju personal som liksom befinner sig i närheten av den här anläggningen. Och de går också in i anläggningen liksom. Och sen dödas de senare.
Först tänker jag att man tänkte så, shit, vad är det här liksom konstigt lägligt i den här processen då? Är det liksom turkisk säkerhetstjänst som gör en sån, vi erbjöd er fred men ni valde terror, så därför så. För det med bombningen i Istanbul, var det, va? Eller Ankara?
Kvinnan med blomman.
Var det Ankara eller Istanbul? Istanbul.
Jag minns faktiskt inte, men du tänker på den, hon som gick runt med en ros eller vad det var.
Som ju liksom var så, här har PKK gjort ett terrordåd. Och så typ köpte hela EU och så det. Och sen så bara visade det sig att när de grep folk i det fallet så föll hela liksom caset sönder. Och sen så glömdes det bort, för att det var uppenbart att det var liksom
fredsurmarna, eller falkarna,
ja, just
det. Som ju är den här vi är verkligen inte PKK-gruppen.
Men inte ens de var det. Vad det verkar. Nej. Allt tyder på att det inte var de. Utan, men det användes ändå som en förevändning för att intensifiera kriget mot Rojava.
Mm. Nej, men precis. Så den här attacken sker liksom efter att de här sakerna har, de här, liksom, den här debatten är igång på något sätt. Mm. Och precis som du nämnde tidigare, den här anonyma källan som vi ska vara mycket skeptiska till. Att den beskriver ett läge där det kanske finns en oenighet mellan ledarskapet i PKK och Öcalan. Och kanske då en oenighet i delar av PKKs ledarskap och Öcalan. Eventuellt då.
För det får man ju tänka på, för att sen så var det inte det uppenbart eftersom
2 dagar senare
HPG själv går ut och säger det här var vi som gjorde det här.
Mm. Med lite så, det pressmeddelandet är ju lite speciellt liksom.
Det får man verkligen säga.
Du behöver verkligen säga det här har ingenting med den pågående politiska processen att göra, utan
det här är som en plan vi har haft sedan länge och satt igång innan det här började hända, så det kunde liksom på något sätt, det skett helt parallellt, det kunde typ inte stoppas eller påverkas av det liksom. Vi bara utför en plan som vi alltid tänkt göra. Vi visste inte att det här i parlamentet hände liksom, vilket ju uppenbart inte stämmer liksom. Eller vi struntar det är det för att vi körde vår vanliga, alltså, men det
men håller liksom jag vet inte, jag tänker att det håller. Så här, från ingenting annat är sagt, från så ny order kommer, så agerar alla på de order som är givna.
Jag tänker att man också har ett eget intresse då liksom, på något sätt, av att inte vänta och se vad som blir av det här som har hänt nu liksom.
Jag menar bara inte att det är en ovanlig situation, att man till exempel bombar in i det sista innan ett fredsavtal skrivs på liksom, vilket ju är väldigt vanligt i vapenvilor till exempel.
Absolut, till exempel, absolut. Ja, precis, det är ju en annan aspekt, men då vet man ju vad man håller på med och gör det i förhållande till just att man vet att fredsavtalet ska skrivas på, tänker jag.
Ja, fast det riskerar ju också att fredsavtalet, att man ska, folk ska dra sig ur till exempel.
Jo.
Alltså, jag tänker att så här, och också hur strukturen ser ut. Mm. Är det en cell som agerar? Den har fått en order, får ni ingen annan order, oavsett liksom, då kör ni. Det kommer ingen ny order. Det kanske det borde ha kommit, men om det då råder en oenighet i ledarskapet eller att, alltså, jag menar att...
Ja, precis. Men det jag tänker att då är det lätt i alla fall att tänka sig att det är kopplat till just en sån oenighet eller liknande, liksom. Att det sker i en sån kontext. Men det kan ju också bara vara så förhandlingsteknik i någon utsträckning så. Ni säger att vi måste ge upp helt och hållet ifall vi ska vara med i den här fredsförhandlingen, eller att vi bara ska ge upp. Okej, det kommer vi inte göra. Nej. Så vill ni ha en riktig förhandling, då är det det här som vi kan ta till bordet. Mm. Att ifall det inte blir någon fred av det här så kommer det här fortsätta.
Mm.
Kan man ju spekulera i liksom. Ja, man vet ju inte hur det var såklart med det liksom. Men man vet att det hände att HPG tog på sig det. Dagen efter så säger Öcalans släktingar, framförallt tror jag att det var en person då som är hans brorson tror jag, som också är parlamentsledamot för DM, att de har fått träffa Öcalan den 23. Och det är första gången på 43 månader han har fått träffa liksom släkt och advokater och sådana saker.
Precis, det var till och med förra gången fick jag träffa advokater men inte släkt liksom.
Nej, så det är ännu längre sedan han får träffa sin släkt. Och att Öcalan själv hälsar från det här mötet då att han har förmågan att leda en sån fredsförhandling till faktisk fred ifall liksom förutsättningarna ges. Så det är många olika liksom saker som har hänt och möjliga vägar som skymtar i horisonten, men man vet inte ifall de är reella eller ifall det inte är. Och efter det här attacken på den här fabriken så har Turkiet svarat med att intensifiera bombningarna väldigt mycket i Rojava och i bergen och så.
Ja, de svarade med en ganska kraftig bomb. Det har ju pågått under tid och jag tror ju att man ska tänka att den här attacken skedde som svar på de bombningarna som har skett. Så det är ju, men det kom en väldigt kraftig liksom, bombkampanj.
Såklart, alltså den riktade sig mot den fabriken där man tillverka flygplan och drönare, alltså det som man använder för att attackera Rojava till exempel, och den kurdiska fredsrörelsen i bergen och så liksom, i Turkiet och i Irak och så. Så det är ju såklart kopplat till liksom till vad Turkiet gör, att det är som mål. Sen vet inte jag hur det liksom man ska tänka på fabriksanställda som ett legitimt militärt mål.
Rättsligt.
Ja, rättsligt.
Nej, då är de ju...
Alltså, för man bombar ju ibland fabriker och så liksom. Men då är det ju att man försöker bomba utrustningen och så råkar det dö fabrikssituationstecken. Råkar dö fabriksarbetare. Men här är det ändå så att man har gått in och skjutit fabriksarbetare. Liksom, och det.
Ja, när rent rättsligt så är det väl... Alltså internationellt rättssynpunkt så är det ju att du får ju spränga fabriker och då kan du råka dö civila. Men då, i och med att fabrikerna är legitima militära mål så finns det en proportionalitetsprincip då liksom, och så vidare och så vidare. Det är ju ingenting man normalt sett brukar bry sig om i krig. Du får bomba fabriker och människor som jobbar där dör liksom.
Mm.
du får ju strikt inte liksom inrikta dig på att döda civilister. Civilister är liksom på definitionen skyddad grupp. Liksom. Med det sagt så kan man väl tänka sig, känns det som att det är spelregler som upprätthålls i något krig just nu?
Det gör det ju verkligen inte, nej, såklart.
Sen men, kan man väl tänka att det är viktigt att upprätthålla dem ändå. Du är förpliktigad att liksom, och jag tror att du långsiktigt får konsekvenser att inte följa det.
Men ja, vi behöver inte upprätthålla oss vid det kanske, men ja. Det är bara ändå någonting jag reflekterar över när man läser om det, liksom att det
ja, de,
är lite annorlunda från vissa andra saker som hänt. Alltså.
Mm. Mm. Ja, alltså det var ju inte, det är ju ett tag sedan, man, det skedde ju också en attack mot utrikesministeriet i Turkiet. Om du minns det här, de sköt en RPO och så att det var en självmordsbombning, men det var det inte, utan det var en RPO som gick av på lite nära håll. Och det, attacken var ju mot politiker, liksom, vilket också ytterligare en sån grupp som är diffus rent.
Ja, men var det inte mot de beväpnade vakterna utanför politikernas...
Och du tänker att de skulle springa in och lämna över ett brev... en protest, en skriftlig protest. Ja, nej, vi behöver inte stanna i det. Nej, du får inte döda civilister.
Nej, men vad tror du i den större perspektivet då? Om alla de här lösa trådarna och vad är ärligt alltså och vad är inte? Och liksom, finns det en öppning för att nå en rimlig fredsprocess liksom?
Oj, jag har faktiskt ingen aning. Jag känner att jag liksom också var dåligt insatt. Jag tänker också att det kan vara perioder i den liksom inrikespolitiska situationen i Turkiet där man till exempel kanske har en vilja av att stabilisera upp situationen i Syrien för att man vill kunna deportera jättemycket syriska flyktingar till exempel.
Mm.
Och de här buffertzonen, du vet den här de skulle skicka in, de etablerade in i Rojava, de gjorde en offensiv och tog mark och där skulle de på något sätt sätta in flyktingar. Alltså jag kommer ihåg alla de här processerna liksom, och situationen i Afrin till exempel verkar ju vara extremt kaosartat. Och man ska också komma ihåg att Turkiet också har attackerat Assad under den här perioden. Alltså man har bombat eller beskjutit posteringar till Assad och det är liksom, eller syriska arabiska män. Och det är liksom känsligt läge, så att jag har faktiskt ingen aning. Jag tror att vad som ska hända med Syrien i det här läget är verkligen uppe i luften liksom, på något sätt. Men det är väl det enda som är, det är väl det som är tydligt, det är väl att med tiden så är ju situationen i Syrien ett problem för Turkiet. Alltså, och de har ju uppenbart inte förmågan att lösa det militärt. Liksom.
Nej, som sagt, Afrin-situationen är väl att de liksom, grupper de har stöttat där har vänt sig mot dem jättemycket.
Ja, precis. Mer och mer. Och då får de liksom börja stötta en annan sida eller beväpna upp en sida och så ska de agera som någon typ av förlängd arm av Turkiet. Och då med de syriska flyktingarna i Turkiet är ju en politisk fråga. Liksom. Sen, men vi får se till att ta hit någon som har bättre koll på utvecklingen i Rojava. För jag tänker att situationen är väldigt svår. Liksom. Och man har ju också att i Syrien, alltså i Assad-kontrollerade Syrien, det är ju också sakta ligger mer och mer ett slagfält i den större regionala konflikt som sker mellan Iran i förlängningen då i det här fallet och Israel.
Mm.
Och där man då till exempel har de här amerikanska baserna eller posteringarna i Syrien, i kurdiskt kontrollerade Syrien, som ju då blir måltavlor i den konflikten.
Så vi har inte världens bästa analys på gång här, men nu kanske vi har uppdaterat det i alla fall lite på vad vi...
Vad tänker du?
Nej, men jag är väl ungefär lika blank som du där, liksom, vad det är. Å ena sidan då kan jag tycka att det känns ju inte särskilt trovärdigt, de här liksom utspelen om att Öcalan skulle friges och det ena med det tredje, så liksom. Men samtidigt, behöver de faktiskt stödet, då finns ju någonting att förhandla med, liksom. Då kan det ju komma ur någonting ur den processen, liksom. Du kan vara hur oseriös du vill i dina förslag, liksom, men behöver du det där från den andra parten, då kanske du tvingas till en förhandling där man faktiskt får göra riktiga eftergifter. Liksom.
Ja, vad händer å andra sidan dagen efter man har stöttat det förslaget? Liksom?
Absolut, absolut, såklart. Men man kan ju också få saker som inte går att ta bort på ett sätt. Och alltså, ja.
En tatuering.
Till exempel.
Okej, du pratade om 1 oktober.
Mm.
Mm. 1 oktober så sker ju också Irans robotangrepp mot Israel. Operation True Promise 2.
Mm.
Mm. Jag har hört att det låter bättre på persiska.
Ja. 1 och 2 funkar också bra.
Nej, det tror jag inte det gör. Liksom.
Det är liksom lite det som blir problemet.
Nu har ju Israel svarat på det. Det har ju skett nu i dagarna, 3 dagar sedan. Vi kan säga att vi spelar in tisdagen den 29. Och det föranleddes ju av en ganska upptaggad retorik, liksom. Det får man väl säga att True Promise 2 också gjorde, och det är något som kännetecknar den här konflikten, är det är mycket prat. Det är väldigt stora ord om vad man ska göra mot både den ena och den andra sidan i det här. IDFs stabschef var ute och sa, vi kommer välja exakt vilket pris och vi kommer visa hur precisa och överraskande vår förmåga till attacker är. Och de attackerna kommer helt ligga i linje med vår politiska liksom, echelon.
Okay.
Förra premiärminister Bennett var så här, vi ska attackera Irans kärnvapenprogram. Och Netanyahu, Irans regim måste förstå en enkel princip. Alla som skadar oss blir skadade själva. Det lät nog bättre på hebreiska kan jag tänka mig än på svenska. Och 26 oktober så svarade ju då Israel. Operation Days of Repentance.
Ja, vad betyder repentance?
Jag vet faktiskt.
Ånger betyder det.
Mm. Som nu ska, mina senaste 3 dagar.
Precis, nu ska Iran ångra sig i 3 dagar också.
Day of Repentance. Ångerdagen har skjutits upp ett par gånger. Lite med väder och grejer. Sånt. Och att de här TAD-systemen som USA nu har aktiverat i Israel skulle hinna bli operationella. Så USA har satt in luftvärnssystem som ska kunna underlätta för Israel att försvara sig vid ett eventuellt iranskt svar på ångerdagen.
Ja.
Mm. Det är också så att det skedde ju en läcka.
Mm-hmm.
Jag vet inte om du...
Nej, det har inte hört så mycket om.
Från myndigheten NGO. Vet du vad det står för?
Vilket land? Vilket land finns det?
Det är USA som läckte, såklart det är USA som läckte det.
Nihilist Government Agency.
National Geospatial Intelligence Agency.
Ja, det är precis det jag sa.
Det är alltså en amerikansk myndighet, underrättelsetjänst, inom då, så Pentagon, inom försvarsdepartementet, som analyserar geografisk data, bildanalys, kartografi, grafisk information och så vidare.
Så de är som osint fast hemlig sint.
Geoint heter det, de håller på med. Geospatial Intelligence. Det är inte bläckande, inte bara från dem. Det är väl också från NSA, om jag inte missminner mig. Skitsamma, det skedde en läcka, typ Middle Eye Observer eller någon av de här andra liksom Iran-nära eller pro-palestinska Telegram, sociala medier, journalistgrupp liksom, publicerade 2 dokument, inskannade dokument, som helt uppenbart är då, i alla fall skapade för att framstå att vara ifrån de här, som beskriver typ USAs syn på hur nära Israel är på att svara och vad Israel eventuellt förväntar sig att göra. Alltså, i någon mening, en underrättelseanalys av Israel. Inte helt omöjligt då att det också är då spioneri på Israel från USAs sida. Det här har ju varit en grej tidigare, att USA råkat läcka att det var Sydkorea och Ukraina när de här Discord-dokumenten läckte. För en kille ville äga någon i en Discord-grupp. Mm. Där det var så, fast ni spionerar ju på oss. Mm. Det här är inte information ni ska. De här dokumenten berättar ju inte jättemycket mer än liksom vilka förmågor Israel har och vad USA själva har sett. Och då tänk nog att det kanske handlar om så här, vilka system har varit aktiva, vilka övningar har skett och hur har de här systemen liksom förflyttats och så. Lite intressant är det ju att de nämner 2 vapensystem som inte liksom kända sedan tidigare.
Aha.
Någonting som kallas för RA-01 och något som heter Golden Horizon. Ja, det är ett riktigt lökigt namn.
Du ser mitt minnspel här, ja.
Jag ser. Ni ser inte myran här, men det var liksom cringe av smaks.
För nära Golden Shower också på något sätt. Ja,
ja, det har inte jag reflekterat. Men jag är inget pär på andra sidan. Golden Horizon verkar då vara en...
Nu är det enda du kan tänka på.
En ALBM. En Air Launched Ballistic Missile. Alltså helt enkelt en jättelång distans robot du skjuter från ett flygplan.
En flodvåg av kiss som kommer från horisonten.
Nej, det är inte det. Det är faktiskt inte det. Sen är det en ballistisk då också.
Mm.
Det är ju en ALBM. Israel har ett gäng andra ALBMs. Men Golden Horizon nämns om, man får intryck av texten att det handlar om en ALBM då. Det andra är då RA-01 som det spekuleras i vad det kan vara, men är man lite möp så kan man ju veta vad RA troligtvis står för.
Radio Apparatus 01. Det är en radio, det är en vanlig telefon.
Precis. USA har råkat läcka att Israel har den första telefonen. För det är också 01 ju.
Ja.
Så det är version 1 liksom. Och de kommer eventuellt använda den för att ringa Iran. Nej, reconnaissance och attack. Och då är man så, reconnaissance och attack 01. Det är ju knappast deras första spanings- och attackflygplan eller första spanings- och helikopter. Alltså,
nej.
Precis, drönare. Och då har man dratt slutsatsen att det antagligen handlar om att Israel har en stealth-drönare, en långdistans stealth-drönare med förmågan, och attack berättar ju då att den har förmågan att skjuta eller släppa robotar eller släppa bomber. Liksom. Inte liksom, och det här är ju någon förmåga som ju de andra liksom, Ryssland har. Ryssland sköt ju ner en av sina egna sådana för inte så länge sedan. För att den hade, man tappat kontrollen över dem på något sätt och så sänkte de där. Och det här är ju en förmåga USA har. Och Israel är ju ett, liksom ett drönarfokuserat land. Men deras krigsmakt, försvarsmakt eller krigsmakt är ju fokuserad på drönare eller har ett stort fokus på drönarutveckling. Så det är ju lite konstigt att de inte har, att man inte har känt till den här då. Men det kan ju vara då att det kan ju då vara RA-01 då. Eventuellt, och den här läckan är pågående, man vet, det är ingen gripen än. Men, och den är väl bekräftad i den meningen att USA har inte dementerat läckan, utan sagt att det pågår en utredning och liksom så senatsledamöter som sitter i olika grupper har varit ute och sagt liksom, ja men FBI måste agera väldigt fort, vi förväntar oss ett svar inom 15 dagar, var den här läckan kommer ifrån och så vidare.
Som då inte betyder, vi måste snabbt ta reda på vem som har ritat ihop det här i Paint 12, utan... Nej. Vem som har läckt det här. Ja,
men det har ju funnits en teori om att de är falska. Vibben man får av de teorierna är ju lite USA är masterminds, de fuckar aldrig upp liksom.
Nej, det finns killar på Discord, det vet vi.
Ja, och det är ju inte så, alltså det är ju känsligt. Det här är också information som är delat i det som kallas för Five Eyes Alliance, tror jag de heter. Som alltså är, vad är det länderna? Kanada, England, alltså...
Australien, Storbritannien, ja, men... eller USA, England. Ja. Ja, okay.
Men det är ju liksom ett gäng länder där som ingår i den här informationsutlämnings- eller samarbetet. Liksom, och där de har också fått den här. Så läckan kan ju eventuellt vara från något av de länderna. Själva attacken då, 3 vågor, eller 4 då, beroende på hur man ser det. Det börjar ju någonstans med att Israel bombar ut radarsystem i Syrien. Vilket antagligen då handlar om att dölja...
Om man ska härnäst.
Ja, att det var det som kommer. Israel själva säger att det är liksom ett 100-tal flygplan som används. Och sen är det så flygplan, eller är det luftfarkoster de syftar på. Sen bombar de ett gäng mål, det är väl 4 eller 5... mål som är bäst attackerade. De gör ju ett ganska stort angrepp. Det första angreppet, förutom radarsystemet, är ju då att de attackerar Irans luftförsvar. Och enligt Israel och USA lyckas förstöra samtliga S-300-system som Iran har. Vad man tror att Iran hade i S-300-väg är 4 stycken batterier S-300P och 4 batterier S-300 PMU-2. PMU-2 är väl liksom den fetaste varianten av S-300. Det är ju, minst det här, men Ryssland, var ju, Ryssland och Iran är ju inte historiskt sett skitbra kompisar. Ryssland sålde S-300-system till Iran, levererades delvis. Sen så kom ju de här sanktionerna mot Iran kopplat till deras kärnvapenprogram. Och då var ju liksom Ryssland så här, ja du får inte vi sälja det här till er längre. Liksom. På något sätt så verkar det som att Iran har fått tag på de här S-300-systemen trots de här sanktionerna, eller några andra S-300-system som är lite så, var kommer de ifrån? Men sen, vid en viss punkt så är Ryssland så, nu säljer vi ändå S-300-system. Och S-300-systemet, trots att Iran hävdar motsatsen, är nog det enda långdistans luftvärnssystemet som Iran har tillgång till. De kan ju köpa nya, men väntlistan från Ryssland på att få nya S-300-system är nog ganska lång just nu.
Men jag måste också fråga, vad är poängen med att ha S-300-system för att skydda mot flyg ifall flygande kommer dit och bombar ut dem?
Ja, för att då får du tänka att de har då antagligen skjutit ROX, alltså som en Air-launched ballistic missile, om jag inte missminner mig. Så att Israel har ju fått flyga på jättelångt håll och beskjuta de här systemen med ballistiska robotar. Det kan du inte riktigt skydda dig mot. Liksom. Sen kan du använda systemen för att skjuta ner, eventuellt kunna skjuta ner de här robotarna. Det har ju Iran uppenbart misslyckats med. Mm. De blir utslagna. Sen så sker det angrepp på drönar- och robotindustrin i Iran. Här har det också svängt med olika stora siffror.
Jag hörde att drivmedelsblandare har man slått ut. Och att det är väldigt svårt att ersätta.
Ja, USA säger att det kommer ta minst ett år för Iran att återställa produktionen. Iran själva är så, allt vårt viktiga finns under jord. Det de har bombat var helt meningslöst. Ingenting.
Bombas igen.
I detta så har det också spekulerats om, framförallt från Irans håll, att det är inte flygplanen som gör attackerna. Utan det sker liksom också, alltså S-300-systemet sker
via flygplanen. Det är AR-01.
RA-01, ja, till exempel. Och andra typer av drönare. Det pratas om quadcopters och så också.
Aha.
Och man säger, vilket, det här finns det ju liksom inga, alltså det finns ingen visuell bekräftelse av det här.
Nej.
Det finns liksom vittnesmål som är att det sker också, och då eventuellt från typ azerbaijanskt luftrum. Så det kommer in drönare eller liknande från Azerbaijan. Och då ska man komma ihåg att Azerbaijan och Israel har en ganska nära relation. Jag säger att jag inte tror på de här teorierna. Jag tror att det framförallt handlar om flygplanen, stridsflygen, eventuellt kombinerat då med drönarsystem som i modellen liksom långdistansdrönare som har skjutit robotar. Det är också som att det har läckt ut bilder på att, alltså för en viktig grej är ju att USA har varit så här, de anföll bara militär infrastruktur.
Ja.
Det finns en bild och två bilder som pekar på att de kanske också attackerade oljeindustrin.
Okay.
Och vad skulle Iran göra ifall Israel attackerade oljeindustrin?
De skulle bomba ut Saudis oljeindustri.
Ja. De här bilderna är inte solklara. Det är liksom ingen jätteförstörelse. Utan kanske det är eventuellt typ en silo som har blivit skadad. Alltså, det har dött 4 eller 5 personer. I filmerna som har läckt ut, och det här, jag vet inte om det är värt att kommentera det, men det kommer ut filmer bland annat från Teheran där det skjuts jättemycket upp i luften med luftvärnskanoner. Så att, liksom, det verkar som att Iran beskjuter någonting i luften.
Det måste vara drönare då, om man tänker sig.
Ja, alltså, för du skjuter, det är ju helt poänglöst. Du kan skjuta hur mycket du vill i luften. Du kommer inte träffa en ballistisk robot som är på väg. Alltså, det är inte det de kan beskjuta.
Så flygplan borde inte köra så nära att de riskerar att vara inom närheten. Nej. Så då spelar det, det kan inte vara det heller. Liksom.
Nej, och det har inte flugit några F-35 över Teheran. Liksom. Israel säger ju att de har korsat in i Irans luftrum. Det vet vi inte. Så det kan ju vara att i samband med den här attacken så skickar man in någonting för att, liksom, som är egentligen målet är att det ska skjutas ner. Men alltså någonting som stör radarbilden. Ja. Att man liksom flödar. Och detta har fått att det bland annat har publicerats också som Irans Iron Dome sköt ner allting. Okay. Jag bara tänker, det kan vara viktigt att säga att de här fräcka bilderna, för det ser fräckt ut, och det är ju skitmycket explosioner i himlen. Det är då alltså att explosionerna från ammunitionen du skjuter upp, för den exploderar, alltså det man kallar för flack. Liksom. Det, ja, det är en granat du skjuter upp som sprängs. Tänk andra världskriget. Liksom.
Ja.
Det är alltså, de detonationerna är inte alltså att de här Irans Iron Dome träffar, också, utan det här är liksom, tänk ett 50-tals luftvärnssystem som skjuter upp i luften.
Tänk nyår på Möllan när de skjuter raketer upp i luften, de exploderar.
Ja, hade Iran skjutit ner massa saker så hade vi haft bilder på det. Liksom. Och då är så frågan, vad är poängen med den här attacken? Jag vill hävda att man kan se i alla fall två grejer ur den. Liksom. Det ena är att de har försatt Iran i ett framtida mycket känsligare läge. Har de faktiskt slagit ut S-300-systemen så är det ju ett nästa system som Iran har tillgång till. Det är liksom, tänk en fjärdedel av räckvidden av S-300 har. Det gör att jättemånga platser blir känsliga. Och Israel får en större operationell liksom räckvidd. Och jag tänker att det finns liksom en kommunikationsmässig bit i det. Alltså att man helt enkelt försvagar Iran vid eventuellt nästa attack. Det kommer ta tid för Iran att ersätta de här luftvärnssystemen om de ens kan göra det. Sen har vi ju igen en attack som är under det grövsta de kunde göra. Liksom.
Verkligen. Och de har snackat att vi ska visa dem något som de aldrig kan glömma och sen så... Mm. Det här är inte en internationell nyhet eller någonting att det har hänt.
Nej, det var
eller det är det ju klart, men inte på det sättet att liksom det pratas om det dagar efteråt, utan det hände så.
Nej, och det tvingar inte Iran att svara. Iran säger att de kommer att svara, och ja, så många har sagt det till mig på internet nu. De har ju sagt det. Det är möjligt att Iran svarar på detta också. Det är också möjligt att Iran bara inte gör det. För att alla i den här konflikten säger ju hela tiden att de ska göra... De kommer aldrig... Det här kommer de aldrig resa sig upp efter. Det är ju retoriken hela tiden. Så det är ju möjligt att Iran tänker återigen, precis som efter förra gången i aprilattacken, att de var så... Deras svar var klänt, liksom. Då vinner vi för att vår var mer visuell. Det var politiskt viktigare, liksom. Politisk seger. Och då är det ju så här... Det hade varit det grövsta de kunde göra, förutom liksom ett riktigt mord mot Khamenei eller någon, är ju attacken mot kärnvapen. Attacken mot kärnkraftverken eller begynnande kärnkraftverken. Och varför tänker du att de inte gjorde det?
För USA hade sagt åt dem, gör inte det, och också för att de inte vill eskalera på det sättet, tänker jag.
Nej, du tänker att det är farligt liksom, att det är något man aktar sig från att göra.
Men för att då tänker jag att Iran verkligen är mycket högre, så att ni hade känt sig tvingade att svara ytterligare igen liksom. Sen kanske det är dumt att bomba så här kärngrejer också, för man kan få radioaktivt avfall och sånt, så nedfall, jag vet inte.
Ja, men det kan man tänka. Kan man också tänka, har det här hänt innan historien? Vad tror du? Har man attackerat kärnkraftverk tidigare?
Jag antar det, men jag vet inte.
Nej, det har hänt vid tidigare tillfällen i lite olika skala. Inte så här liksom helt aktiva kärnkraftverk. Vem tror du har gjort det?
USA.
Israel.
Ja, just det.
Operation,
okay, trick question.
Operation Opera. Det har också alternativa namnet Operation Babylon.
Ser båda helt okej bra.
Ja. Jag tycker opera är bättre. Babylon är lite väl satsigt. Alltså. Visst, det alltså sker på 80-talet, 7 juni 81. Det är alltså pågående Iran-Irak-krig vid den här tidpunkten. Men det är en kärnreaktor i Irak man attackerar.
Okej, jag är helt lost nu. Okej, Israel har attackerat en kärnreaktor i Irak.
Ja, då är det så att 1976 så köper Irak efter att försökt köpa olika kärnreaktorer och inte riktigt lyckats för att folk inte vill sälja det till dem. Så köper de en Osiris-klass kärnreaktor från Frankrike. Den här Osiris-klassen, det är liksom inte så mycket en kärnkraftverksreaktor som en forsknings... Det är det jag har kunnat fatta av det. Liksom, det är mer till för att liksom forska på kärnreaktioner. Döp då efter Osiris. Vem var Osiris?
En grek?
Nej.
Assyrier?
Egyptisk gud, som är väl en av de absolut mest centrala gudarna i egyptisk mytologi.
Ja, jag är inte så här på egyptisk mytologi.
Och han då?
Det är inte katten, så du vet jag inte.
Nej, vet katten. Bast, va?
Ja, det är eller,
ja. Osiris är då guden av fertilitet, agrikultur, livet efter döden och död.
Nice.
Vilket jag tror att det kanske var de första man tänkte på. För det känns kul att man dör på sin kärnreaktor efter... dödsguden. Sen döpte man om, jag vet, jag kan inte fastna i namnet, men det är lite spännande, för så döper man om, när man Frankrike döpte om den till Osirak, som en blandning mellan Osiris och Irak. Och sen så tog bara att Irak ett eget namn och döpte den till typ Tammuz eller någonting, som är den babylonska månaden, Bath-partiet och bildades. Skitsamma, det är verkligen ett sidospår.
Osirak låter också lite som Ortak, som är det här tornet i Sagan om ringen.
Ja, ja. Grejen är att de försöker få tag i olika kärnkraftverk, kärnreaktorer under tag, och så till slut så köper de den här lilla, jag vet inte lilla, men
eller skojreaktorn.
De köper den här reaktorn. Israel inte glada. Ska komma ihåg att Saddam hade ganska hård retorik mot Israel. Mm-hmm. Mycket så dick swinging. Man ska krossa dem och man kan spränga hela landet. Så han ville, och jag tror man ska vara ärlig med att Irak hade, alltså, syftet med Osiris-reaktorn är nog inte att få fram så att man kan göra kärnvapen. Men det kanske är ett förstadie till att kunna göra det, liksom, att kunna utbilda personal och så. Man ska tänka att Frankrike hade väldigt mycket personal som var kopplad och höll på att utveckla de här reaktorerna på plats.
Ja. Varför gjorde Frankrike detta? Det är kanske ett annat avsnitt.
Ja, och det här är liksom, jag tänker att det finns en bit i det som är lite spännande, om att alla inte bara är, alltså väst har inte bara alltid älskat Israel, att det är lite mer komplext än så.
Ja,
men det är ju roligt då, för att det här, den här reaktorn bombas vid två tillfällen. Och Israel är den sista bombningen som får slut på den. Och innan
Iran.
Så Iran har bombat den. Men typ skitit i att göra det, för att de är inte säkra på om den är aktiv eller inte. Ja. Och deras operation heter Scorch Sword.
Nej.
Nej, det är lite väl.
Det är för mycket är kaka på kaka.
De flyger in med två F-415, så släpper lite bomber på den och pajar den lite grann, men de har inte sönder den. Och det här...
Varför hade Iran F-415s? Kan man fråga sig före revolutionen?
Ja, och det är lite spännande, för att när Israel bombar den så gör de det med F-16, och en av anledningarna till att de har så många F-16 är för att USA hade sålt F-16 till shahen av Iran. Men då var det så här, fuck it, okej.
Kan vi inte leverera?
Det går ju inte. Det finns mycket att säga om operationen i opera. Men det som är intressant med den är ju då att den etablerar liksom någon typ av predikat i hur du får förhålla dig till liksom den här typen av preemptive strike. Liksom. Är det en preemptive strike att slå ut fiendens kärnreaktor för att de eventuellt inom tidsmann och flera år tänker skaffa kärnvapen? Liksom. Och efter att Israel gjorde det så blev det extremt kritiserat. Liksom. Det blev liksom fördömt av stora delar av världen. Men sen i efterhand så har retoriken lite förändrats. Sen då när Gulfkriget drar igång 91 så är USA bra i Israel. Att ni gjorde det.
Snyggt.
Det är ju också värt att notera att liksom flera experter på ämnet har varit så här, fast vadå, Irak hade aldrig kunnat göra kärnvapen av det här. Så hela poängen med den här reaktorn är att du inte kan göra det. Det hade tagit, och så någon säger så, ja men det kanske man hade kunnat göra, det hade tagit 15 år. Och sen någon annan så här, jag är beredd på att möta vilken forskare i världen och ha debatten om huruvida det skulle kunna bli, man skulle kunna göra kärnvapen av det plutoniumet som processeras. Liksom. Det är också att det sker ett samarbete mellan Iran och Israel, om bombningen av det här. Att de utbytar liksom lite information. Och när Iran bombar den första gången så har de också med ett plan som fotar av anläggningen.
Ja, ja. Så skickar de bilderna.
Ja, och så är Israel så, kan vi få de bilderna? Ja, ni kan få de bilderna. Alltså. Men det konstigaste av allt är ju att Israel håller ju på att mörda massa människor. Alltså de mördar ju en massa iraker.
Personal, ja.
Ja, som liksom är inblandade i detta. Men de spränger också, eller typ pajar den, i Frankrike. Alltså reaktorn, Mossad-agent. Alltså det verkligen är så här...
Innan den är levererad.
Ja, alltså. Precis. Okay. Och den är ju inte aktiv. Alltså den är, helt, den är ju så strikt sett ofarlig.
Men de döda fransmän liksom.
Ja, men jag för med det. Så att man liksom gör ändå liksom militär av... operationer i Frankrike kopplat till det här. Och Saddam har skitstora problem med detta efter, alltså med de här morden, som att folk börjar bli skiträdda. Men en liksom spännande detalj i allt detta är ju att, alltså det här är också på tiden där liksom Jordanien och Israel är liksom inte bundisar på den här tidpunkten. Och när Israel flyger för att bomba denna reaktorn, då befinner sig Jordaniens kung på en jakt till havet liksom. Och ser de här flygplanen komma flygande. What och ser att de är israeliska. Och är så här, shit, de, och vet typ att, ja, men det, eller enligt han själv då, det är, de ska bomba den här reaktorn liksom. Det var väl känt då på något sätt att det här var, för att jag tror att det var en öppen debatt i Israel liksom, på något sätt, vi måste stoppa den här.
Ringer.
Försöker ringa Irak då, men de får liksom inte information. Man är ju lite skraj över de här MiG-21:orna som Irak har. Men de är ju också i ett krig med Iran, och det finns liksom också en teori om att så här, Iran gör ett angrepp på Iraks luft, alltså på deras flygbaser, ganska nära in på att Israel gör den här bombningen. Och är det liksom ett direkt samarbete mellan?
Ja.
Det dör ju också en fransk civilist när de bombar ut den. Och liksom retoriken är som sagt hård, Margaret Thatcher fördömer det, USA fördömer det, man pratar öppet om det som statsterrorism, att det här liksom är inget, så här får man inte göra, det är skitfarligt. Men det etableras ju också liksom en doktrin då på något sätt, det är liksom man pratar om den. Om ett land försöker skaffa kärnvapen i vår närhet så kommer vi kommer förstöra det. Liksom. Vi har rätt att bomba kärnkraftsanläggningen. Och 2007 så sker det igen vid Operation Outside the Box.
Bra,
ja, jag menar det. Som är ett samarbete mellan USA och Israel, där man bombar en, vad man tror är en kärnreaktor i Syrien. Det här är lite spännande för att det är också, man säger då att till skillnad när de gör det här i Irak så är det väldigt öppen händelse. Alltså Israel argumenterar öppet för att de har gjort det här och så. Men den här gången så förnekas liksom detta fram till typ 2018. Att Israel säger vi, det var inte vi. Eller liksom vi har inga kommentarer. Men det var ett samarbete med Bush-administrationen. De var liksom överens om att det här skulle ske. Men skillnaden i de här fallen är väl att i både bombningen av Irak, reaktorn i Irak och den i Syrien så är liksom alla experter är så här. Det var år bort. Jag har läst runt lite om olika, och det ska man också ta med en stor nypa salt, men liksom hur nära är Iran att kunna skapa kärnvapen? Och en sanning är väl att, så att man vet faktiskt inte riktigt. Man vet inte hur långt gånget det är.
De skulle redan kunna ha det.
Ja, det finns ju hypoteser då om att det är veckor det handlar om. Ifall de skulle liksom... Och är då, liksom, vad ska man säga, bombkapselskalan redo och robotarna redo?
Precis, det är så att man har anrikat upp det fram till en viss liksom halt. Och så behöver man bara spinna det lite till i de här centrifugerna så uppnår det liksom bombhalt så. Och det har man så bra övervakning över att man vet att de inte har gjort det dock, eller hur är det?
Ja, men och det är väl här man inte, alltså jag har
man
läst
vet inte
olika.
Hur bra de här internationella atomövervakningsorganet, vad fan det nu heter.
IAEA.
Ja, hur bra koll de har.
Nej, man ska väl också liksom ta den här typen av information med en nypa salt, för det blir ju lite liksom Iraks massförstörelsevapen igen. Alltså att det finns ett incitament att säga Iran kan ha kärnvapen när som helst. För därför måste vi stoppa dem, eller vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Men det är väl liksom situationen då, om man ska koppla tillbaka, så kan det ju vara då antingen att Israel inte vill bomba kärnkraftsanläggningarna, eller liksom den biten. Och det ska sägas i alla fall enligt Israel själva, när under operation Opera, så är man väldigt noga med att en av anledningarna att man väljer att bomba det enligt dem själva vid tidpunkten man gör det är för att man har fått information att reaktorn ska gå fullt aktiv inom ett par månader och man vill inte bomba den när den är, alltså man vill inte skjuta på beslutet och knäset, eller liksom regeringen är inte helt överens, det är 10-6 eller någonting, men att man är så, vi vill inte bomba den, om vi inte gör det nu så kommer konsekvenserna av att bomba den vara mycket större och då kanske vi väljer att inte göra det. En anledning till att Israel inte bombar iransk liksom, kärnkraftsindustri kan ju vara att det skulle också kunna vara det som får Iran att okej, nu har vi kärnvapen, vad ska ni göra? Eller förlängningen, då använder vi det då för att visa liksom. Den mest troliga förklaringen är att USA har sagt, det här ska ni verkligen, verkligen inte göra för att de andra hoten som Iran har gett uttryck för, alltså då angreppen på oljeindustri och så vidare. Som ju var direkt kopplat till både petrol och nukleära industrin. Liksom.
Ja, man vill inte att det ska hända.
Nej, men en annan sak som jag tänker att kan vara som sker lite parallellt liksom, är att vi spelar in, jag ser det här ploppa upp i mitt flöde nu, det är ju att Israel har gått ut i Libanon och sagt att de har uppnått sina militära mål.
Oj.
I Libanon.
Det är ju väldigt märkligt med tanke på att man kan fortsätta skjuta raketer från Libanon.
Ja, det har varit flera uttalanden. Man säger att man har reducerat Hezbollahs raket- och robotförmåga till 20% av vad de var innan kriget. Man menar att man har tagit liksom ett högre befäl, fången- tillsammans med flera operatörer kopplat till Renouan-styrkan. Men framförallt så menar man att man har slagit ut den här infrastrukturen- då som ska finnas på gränsen. Det ska sägas, och det här tror jag är viktigt att understryka- att Israel säger att vi har uppnått våra militära mål. Därför så är vi intresserade av en diplomatisk lösning. Om vi inte får en diplomatisk lösning så kanske vi måste expandera offensivens omfång och då ta hårdare kontroll över de territorier som vi nu har då. Alltså så det finns liksom deras... Och då kan det vara... Man säger detta för att man vill ha till en vapenvila, en separat vapenvila, och man tänker att Hezbollah är ett så pass känsligt läge att de behöver gå med på den. Eller då, man säger detta för att sen kunna säga, vi föreslår en vapenvila, de sa nej. Därför har vår mission creep börjat nu. Mm. Där de sakta men säkert bara ska liksom bli mer och mer involverade i Libanon och vara, okej, nu måste vi göra detta, nu måste vi göra detta. Nu vårt nya mål är att göra det här för att få slut på raketbeskjutningarna. För raketbeskjutningarna har inte avtagit. Och här blir det också komplext. För att det här med att alla svänger runt med sin kuk liksom. Man kan ju förstå det som händer på lite olika sätt. En grej är väl att det kan också vara en hybris som har uppstått inom Israel.
Mm.
För att Hezbollahs maktmedel och Irans för den där, men Hezbollahs maktmedel låg ju någonstans i en avskräcknings- eller en tröskeleffekt. Att säga, vi kan liksom, vi kan skjuta tusentals raketer om dagen mot er. Och visst, det har skett dagar där det kom tusentals raketer. Men de raketbeskjutningarna som sker nu är ju rätt små jämfört med den. Om ni passerar den här gränsen, då händer det här. Det har liksom inte riktigt hänt.
Nej.
Netanyahu och andra högt uppsatta i Israels ledning har ju sagt att liksom, nu är vårt läge att omforma hela liksom, regionens politiska spelplan för många decennier framåt, till exempel. Är det att Hezbollah inte var det Israel förväntade sig? Och att Iran inte var det som fortfarande verkar hålla samma strategiska eller doktrinmässiga linjer som de gjorde, har gjort hela tiden? Det hände liksom inget kvalitativt vid Libanons invasionen av Libanon. Och man ska vara tydlig med att Israel tar förluster. De tar förluster i en ökande takt jämfört med invasionen av Gaza. Det dör folk liksom. Och de tar förlora stridsvagnar och stridsfordon och så. Men Hezbollah tvingas ju också allt mer bli mer en ren grillarörelse i det här läget än en avskräcknings- eller tröskeleffektsstyrka. Är Israels mål då... Ja, men om vi invaderar södra Libanon, om vi utökar invasionen av södra Libanon, då kan vi få Hezbollah att hålla på med grillakrig mot oss där inne. Därför avtrappningen av raketbeskjutningen av norra Israel, därför uppnår det målet. Eller är det, vi har fått hybris, nu ska vi faktiskt göra schackmatt med Hezbollah, sen ska vi göra schackmatt med Houthi, och sen så ska vi, alltså... Är du med?
Mm. Ja.
För trots att man har slagit ut ledarskapet så är ju uppenbart Hezbollah, och Hezbollah är ju såklart skadad som har förlorat tusentals mannar och stora delar av ledarskapet. Organisationen har ju inte kollapsat än i alla fall.
Nej.
Å andra sidan är ju frågan, vad händer ifall Hezbollah går med på en vapenvila? Som inte gäller då både Gaza och Libanon. Utan kan Israel tvinga dem till en separat fred liksom?
Ja, vad säger det om Hezbollahs trovärdighet och så då?
Mm. Menar du? Ja. För det är väl redan lite läget där Iran befinner sig. Vi är den regionala supermakten och sen har de dödat Nasrallah. De har mördat Hamas ledare i Teheran och spinner det någon typ av mission creep för Israel i sin helhet på något sätt. Eller det mest cyniska av allt då är poängen med, och det har vi pratat om för länge sedan, men är poängen med den regionala konflikten med Iran och med Libanon att få det som händer i Gaza i skymundan. Liksom. För det som händer i Gaza pågår ju liksom i full fart. Och jag vet att du har tittat på dödssiffror i Gaza, vi får återkomma till det i ett annat avsnitt, förhoppningsvis redan vid nästa. Men det kan ju också ha en, inte kanske operationell funktion, men en strategisk funktion där konflikten allt mer blir då en konflikt mellan Israel och Hezbollah och Israel och Iran. Och det som händer i Gaza blir nästan en sidoskådespelplats, liksom krigsskådespelplats.
Ja, men det var ju val i Georgien i typ föregår, va? Det officiella resultatet är då att det här georgiska drömmen, eller vad de heter, Georgian Dream-partiet, som har haft majoritet i parlamentet sedan innan och liksom fört en mer ryssvänlig politik, vann igen liksom. Innan valet har det ju funnits opinionsundersökningar som typ de som antingen varit oppositionsnära eller de som varit regeringsnära som har visat på totalt motsatta saker då, eller totalt, men alltså att det har varit regeringen skulle få 60% eller de skulle få typ 30% och nu fick de då 53% eller vad det nu är. Och då har presidenten som tillhör oppositionen gått ut och sagt att det har varit valfusk och att man inte ska acceptera det här valresultatet. Vi hade ju med Rasmus Kahnbäck och pratade en del om valet för ett tag sedan, va?
Ja, precis. Och frågade utländska lite. Påverkansagent.
Just det, utländska påverkansagent situationen. Och han är ju där nu.
Han är det.
Ja, precis.
Det var det bra min på mig, okay.
Nej, men han är väl där nu och rapporterar från Georgien nu. Så kan man ju följa hans Twitter och så om man vill. Men då pratade vi lite. Tror du att oppositionen verkligen har ett sånt stort övertag som opinionsundersökningarna visar? Eller liksom, för det finns väl ändå en opinion ändå för också regeringen. Liksom. För att det finns ju, och då pratar han om det. Att, jo, men det finns ju de också som är så. Vår chans är att vara närmare Ryssland. För att annars kommer det gå för oss som för Armenien och så. Liksom. Så då är ju frågan nu med det här valresultatet. Dels är det väl, har det varit fusk på riktigt? Eller på riktigt, men i vilken utsträckning har det varit fusk? Man får ju tänka sig att i någon utsträckning har det varit fusk för att det verkar ändå ha varit gått skumt till liksom på en del vallokaler och så finns väl dokumenterat. Men man kan ju också tänka sig att det här stödet för regeringen är ganska stort på riktigt också liksom. Men den andra frågan är ju också lite så, oavsett hur resultatet faktiskt var, vad kommer reaktionerna bli liksom? Den här protesten som presidenten uppmanade till känns ju lite som en så orange eller färgrevolutionsuppmaning liksom. Men det verkar ju kanske inte ha fortsatt. Det var en protest igår liksom, men idag verkar det inte vara så stora protester fortsatt. Jag vet inte vad man ska säga riktigt mer än det, men bara för att säga något som lite uppföljning på att vi har pratat om det förut. Jag såg i några siffror bara som var så här typ data och över hur mycket de har fått i olika vallokaler och så. Och då är det ju typ på landsbygden finns vallokaler där det har varit så typ 95% av alla röstberättigade gick och röstade. Utan de röstade 90% på regeringen. Bara, det är väldigt sällan man har den. Det är ju så liksom Putin-siffror eller liksom Belarus-siffror att man vinner med 90% och sådana saker. Och medan står de mer metropola vallokalerna så är siffrorna mycket mer normala liksom. Frågan liksom, är det en sån divide mellan landsbygd och urbana miljöer och så? Men jag tycker ändå det verkar som att det finns en del ganska tydliga bevis på att det skett en del valfusk i alla fall. Liksom.
Ja, men kanske inte, eller, men inte bevis på att den har varit så omfattande som.
Som man vill göra gällande heller att det skulle vara så, de här opinionsundersökningarna förut som visade att de skulle få så himla lågt. Ifall de har fuskat så mycket så borde det kanske vara ännu mer uppenbart. Liksom. Men det kommer vi väl också få se dagarna framöver. Liksom, hur det. Ja, men det förra valet så fick de typ 49% istället och typ 900 000 röster. Nu fick de 1 100 000 röster. Det är inte som en sån sjuk liksom, förändring heller då. Liksom.
Nej, precis. Så det är inte sån crazy diktatorfusk liksom, i så fall.
Nej, inte på hela skalan av hela landet. Även om det kanske är det i enskilda vallokaler.
Ja. Men vi får ju se till honom här, Rasmus Kahnbäck. Så han får ge sitt perspektiv.
Hade du något annat?
Nej, inte som ryms.
Apropå val.
Mm. Val i USA.
Och nästa gång vi har avsnitt så har det redan varit. Ja. Vet man vem som blir president nästa gång vi släpper ett avsnitt?
Vet inte fan.
Det kan man inte säga säkert än. Det finns väl en sannolikhet att det blir väldigt tajt och att det blir så här omräkningar och juridiska processer och det ena med det tredje.
Vem tror du vinner?
Ja, men jag tror Trump nu. Mm. Men jag menar.
Jag med. Men
vad fan?
Vad som helst kan hända. Bollen är rund och så vidare.
Kanske att massa kvinnor vill ha kvar sina reproduktiva rättigheter och röstar som fast inte syns i opinionen, eller så kanske det är bara republikanerna är jätteunderskattade som de ofta är och så kommer Trump vinna så massivt istället. Vem vet.
Man kan följa oss på sociala medier. På Twitter heter jag Trojkan337, du heter @slukhall. Man kan följa oss på Facebook, det heter Eld och Rörelse. Bli Patreon, lyssna på Ola Söderholm intervjun och ha det gött.
Ha det gött.
Hej då.